Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om jag skulle rabbla upp mina topp 10 låtar i världen, då är Pokémon-introlåten en av dem.
Bara bland de 10?
Välkommen till episod 12 av Röstskådespelarna, en podcast där vi intervjuar rösterna som förgyllde din barndom. Vi fokuserar på röstskådespeleri och dubbning och liksom försöker bevara kulturskatten som är de där skådespelarna och rösterna som du växte upp med på 80- och 90-talet. Så att de liksom inte går förlorade, alla de här historierna och så. Christian Hedlund heter jag. Jag jobbar som röstskådespelare och du kanske känner igen mig mest som rösten till Sonic i hans biodebut 2020. Eller som Sasu i remaken av Lejonkungen från 2019.
Jag heter Linn Erner. Jag jobbar också som röstskådespelare och du kan ha hört mig som rollen som She-Ra i DreamWorks She-Ra. Eller som Miko i också DreamWorks Glitchtex, bland annat.
Och vi måste börja med att säga tack till våra Kickstarter-backers.
Ja.
För Linn, vi hade inte kunnat göra det här.
Nej, verkligen inte. All kärlek till er.
Som stöttade projektet, och stort, stort tack. Och det finns två sätt att konsumera, vilket bra ord som min hjärna gav mig, den här showen. Det ena är ljudversionen som finns där poddar finns, det är kanske den du lyssnar på nu. Men den finns också i videoform, och det är där du också hittar länkarna till vår Discord till exempel. Vi har en Discord-server där du kan träffa andra lyssnare och prata om avsnittet eller diskutera dubbning, rollsättning, röstskådespeleri och annat sådär. Så att länk till det finns i beskrivningen på YouTube. YouTube-kanalen, den hittar du via rostskadespelarna.se. Du, vi har ett rätt bra avsnitt, Linn.
Åh, gud. Riktigt guld.
Alltså, vi pratar om alla avsnitt om dubblegendarer, men här har vi liksom två som är, alltså det är som att färdas tillbaka i barndomen så fort de öppnar mun.
Ja, verkligen.
Du fick sådana 95-minnen mitt i gång.
Ja, gud ja. Det är... Jag bara flöt tillbaka, jag bara blev 2 år igen och kände, här vill jag vara.
Och en stor applåd för gästerna, Jocke Jennefors och Charlotte Arda Jennefors! Välkomna!
Tackar.
Tack så mycket.
Vad roligt att ha er här.
Tackar.
Tack för att vi fick komma med.
Ja, du, det är de mejlen. Om jag skulle samla en hög med de mejl som jag har fått. Jocke, Charlotte. Om jag skulle samla dem och skicka till er så att det är jag som tackar. Det är jag och Linn som bara, äntligen kommer vi slippa de mejlen.
Ja, men
jag måste ju börja med den allra viktigaste frågan. Och då riktar jag mig först till dig, Charlotte. Har du sett Jocke i folkdräkt? Har han någonsin haft det under alla dessa år? Jag tänker med ursprunget från Avesta.
Jaha, nej, det har jag nog inte.
Inte en knäntofs alltså?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte jag har sett det heller faktiskt.
Nej, tyvärr. Jag har aldrig
men kör de mycket folkdräkt i Avesta?
Ja, det är Dalarna.
Jo, det är ju Dalarna, men
just Avesta.
Ja, jag tänker en liten sån här, för jag har ändå, alltså jag har till och med haft Rättviksdräkt på mig, så då tänkte jag, Jocke måste ändå ha haft en liten sån här folkdräkt.
Men jag flyttade därifrån när jag var 3 faktiskt.
Aha, ja.
Men Jag får väl försöka skaffa en sån.
Svaret är nej. Och det är nu du drar fram den och tar här exklusivt i röstkursen. Avesta dräkten.
Eller bara en ordentlig fett sur.
Nu går vi vidare. Ja.
Joakim Jennefors, när vi frågade våra följare och lyssnare och tittare vilka som var deras mest betydande dubbroller som du har gjort genom din fantastiska karaktär, så listar de Bleckvard ifrån Svampbob Fyrkant, Quasimodo ifrån Disneys Ringaren i Notre Dame, Nalle i Nalle har ett stort blått hus, Patamon och Mamimon i Digimon, och Courage den hariga hunden, och ja, listan skulle kunna göras lång, men det är väl... Det där är väl en handfull, eller? Hur många tror du har gjort totalt?
Åh, herregud. Alltså, större roller har jag väl inte gjort så extremt många. Fler, tror jag. Alltså, grejen är det... Ja. Man har gjort många roller. Det är väldigt få man minns. Det är ju liksom ett jobb där man går in och jobbar stenhårt så. Och sen så är det borta. Och du har inte ens fått möta dina motspelare och sådär. Så det är ingen... Det är väldigt sällan man tar med sig något hem, höll jag på att säga.
Nej, in, och det kanske är skillnad.
I stunden och sen ser man klar liksom.
Ja, det kanske är skillnad också att gå in och göra Quasimodo eller gå in och göra Geléhallon 2.
Jo, men så är det ju. Med lite förberedelsearbete och sådana där saker.
Har du en sån här sidoroll? För jag har ju den som jag brukar dra. Geléhallon 4 och Pommes frites polis 2 är mina som jag säger alltid så här. De är så dumma så att jag vill bara ha dem på CV. Har du någon sån där som du alltid kommer ihåg? Någon så här, vad är det här? Sten 5? Någonting i den stilen. Fast dummare.
Nej. Vad jag minns vad gäller mindre knasiga grejer är en grode jag gjorde i någon tv-serie för... Herregud, 20 år sedan kanske. Och det var en liten biroll i en liten serie. Så kom han in och så tyckte vi det att ja, men det vore väl roligt om han pratade på inandning. Så jag pratade så här. Det funkade jättebra till karaktären och det blev skitkul. De där fyra replikerna. Och sen så öppnade vi nästa avsnitt och där hade han 12 repliker. Och i nästa avsnitt var det liksom 44 repliker, så den växte liksom. Så vi fick gå tillbaka och bara, alltså det går inte. Man överlever inte det där trycket på stämbanden timme på timme. Och så, men den minns jag.
Det är ju en klassisk också, man tror så här, men det här är en sidoroll. Och sen så 2 månader senare har man en hel spin-off-serie och man bara, vad hände?
Ja, men eller hur, har man skapat ett monster?
Ja, verkligen. Charlotte, när vi frågade vår community om dina mest betydande roller så är det också en lista som heter Duga. Men det som kom fram mest var ju Sailor Venus från Sailor Moon, Barbara Gordon och Batgirl då från Batman, Gatumon i Digimon, Alex i Totally Spies och så Babe i En gris kommer till stan. Men det är också som sagt bara en handfull. Hur många tror du har gjort genom åren?
Jag vet inte heller. Alltså det är... Jag vet inte.
1000 kanske?
Ja, alltså jag vet inte. Man har ju, nej, jag är ledsen, jag kan inte svara på det. Ingen aning. Det är nog...
Det borde väl vara 1000 i alla fall, typ 60 om året.
Ja, det kanske man gör. Ja. Jag kan inte svara på det, alltså, för det är helt omöjligt. Alltså, det är så, vissa grejer gör man ju, som du säger, man går in och gör en line i någonting och sådär, så är man i en ny serie. Alltså, nej, jag är ledsen, jag kan inte... Jag kan inte svara på den frågan.
Kommer du ihåg första gången du dubbade?
Första gången jag dubbade? Ja, det tror jag att jag gör. Det var med... Oh god, kommer jag inte ihåg? Nej, säger jag. Alltså, huvudet är gelé. Jag tror att det var...
Det var någon provdubbning på Eurotroll.
Ja, det kan vara någon provdubbning på Eurotroll. Eller så kan det ha varit någonting på... Det hette ju... Vad hette...
Mediadubb.
De var ju samtidigt. Jag tror att jag gjorde på båda de ställen. Alltså jag tror att jag provdubbade på Eurotroll. Jag kommer inte ihåg med vem. Jag tror det var med Patrik Ström eller något sånt där.
Men Mediadubb var ju Lasse som när det blev uppköpt av MTG.
Ja, just det. Men jag tror att de hade separerat oss.
Ett företag som kom.
Oh my god, förlåt. Jag tror att min första gång var när jag provdubbade på Eurotroll och man var jättenervös.
Vilket år var det här då, tror du?
Nästa fråga.
Det var ett 92-93 där någonstans, jo, ungefär när Mickan föddes.
Nu måste jag ta ut snusen här, för nu börjar vi bli serious stuff här. Jag tror att jag, Michaela, hur är gammal är hon nu?
Hon är född 93, va?
Så hon är 20, vi vet inte ens hur gammal hon
93.
Är.
Hon fyller 28 i år, jag är också född 93.
Tack. Så. Tack. Ja. Jag tror att Michaela var typ ett halvår, så det är väl 27 år sedan jag gjorde det.
Men du säger det, du var nervös och hur kändes det i studion liksom?
Ja, alltså det var ju en märklig upplevelse, för det där hade man aldrig pysslat med förut, att gå in i en studio med hörlurar, med tidskoder, och på den tiden så var det ju så att man kunde inte ta om någonting, alltså, när man gjorde voice test så var jag, eller testade då, som det var inte samma sak, men det var ju att man skulle spika repliken, alltså man hade en chans. Och sen kunde man ju inte gå tillbaka. Så...
Jo, visst fan kunde man gå tillbaka. Jo, man kunde inte editera.
Nej, någonting. Man kunde ju liksom... Det var helst visa sig på att man kunde fixa en replik på en gång.
Ja,
så
jo.
Alltså, då pratar vi rullband nu fortfarande? Eller är det liksom någon
nej.
Annan form av...
Ja,
just det!
Ja, den där härliga. Hon var tvungen att tvätta.
Jag tror det var uppfunnet då.
Sådär. Ja. Så att det var det... Jag kommer ihåg känslan av att försöka förstå det här simultana som man måste, alltså simultankapaciteten. Lyssna, se, höra, tidskoder och sen lägga till eget spel och även svensk betoning.
Ja, det var ju begripligt som, skulle
ja, vara. Så bara den känslan var wow, man var ganska trött när man kom ut från studion.
För du har ju erfarenhet från scen och musiken och sådär. Vilken var den bästa utav de egenskaperna du redan hade i dig som du tog mer och hade användning av den här sessionen?
Det tror jag var röst. Framförallt att lära sig att på scen så lär man sig prata ut, att prata så ordentligt så att säga, så man inte använder. För oftast så tror jag att man missuppfattar det, att man kan jobba så mycket med micken. Visst, det kan man göra. Men man måste också använda sitt instrument, alltså använda sin röst ordentligt. Och sen i spelet, skådespeleriet är ju jätteviktigt. Att man känner att man har kroppen med sig, så att det inte bara... Som vi säger, bara en röst, det är ju bara en röst. Men att man känner att man har hela kroppen med sig. Så att det får man ju, tyckte jag, kände jag i alla fall. Att man fick lite gratis, som man hade skådespeleriet. Och rösten var tränad för det, så att säga. För det är ganska slitigt jobb det här. För stämband och allting. Det är tufft för många att gå in och köra replik efter replik efter replik. Och ha energin och ha hela den biten. Alltså rent fysiskt.
Väldigt fokus.
Så många är ju väldigt hesa efter att de går ut ur studion och sådana där grejer. Man var ju det i början, tyckte jag, lite hes, men man kände ju om, man var ansträngd. Tills man lärde sig kontrollera det där. Så det är en hel skola att lära sig.
Ja, men jag upptäckte det när jag läste en bit utav Sharon Dials avhandling när hon blev logonom kring på ämnet. Just när hon beskrev vad det är vi gör i studion. Och jag vet, när man blir så hemmablind, men det är just det här med alla ljuden och musiken och allting. Det är inte konstigt att man är trött efter 3 timmar.
Nej.
Nej, verkligen inte. Och energin ska ju finnas där. Du ska leverera på sekunden och du ska förstå allting på sekunden. Alltså du ska ju förstå text. Du ska förstå texten, du ska förstå händelsen. Du ska liksom leverera på leverera.
Ja, det är många parametrar i hjärnan som får jobba samtidigt. Alltså.
Plus att man improviserar på något märkligt sätt också samtidigt. Aj. Det är det. Du är så styrd utav originalet, men du måste ändå improvisera, tycker jag, för att få det levande för svenskande, så att säga. Så det är mycket.
Hur hamnar du på det där röstprovet?
Det var Lasse Svensson som ringde och frågade om jag hade lust att komma.
Han tjatade redan 1986.
Ja. Han är tjata.
Nej, men han ville.
Ja, nu ska vi. Han frågade om jag hade lust att komma och göra ett röstprov. För han hade sett mig på scen, tror jag. Det var så. Ja. Och så frågade han om jag hade lust att komma förbi. Och han trodde att jag skulle passa till att göra sånt här. Så det var jättespännande.
Ja, det var ju en jäkla tur för vår skull, som har fått växa upp med din röst.
Tackar. Och man tackar. Vi har röd i ansiktet.
Jocke,
men något som man märker är ju just, jag menar, när Lasse då går och ser en musikal och tänker, den här människan kan vi nog använda i någon dubben. Det är väl ett god tanke. För är du musikalisk så har du ganska lätt för att dubba. För det är ungefär som att sjunga tvåstämmigt. Du sitter och lyssnar på en stämma, alltså engelskan. Du ska följa rytmiken exakt likadant, men du får fan inte sjunga samma melodi. Du måste hitta din egen stämma. Och jag menar, är du musikalisk så kan du sjunga tvåstämmigt. Och det är det vi gör. Vi pratar tvåstämmigt. Och liksom bara hitta den svenska ingången i det hela.
Fast
kunna separera de två grejerna.
Fast helt i samma pitch, så tvåstämmigt.
Ja, helst i samma pitch. Ja, det behöver inte vara. Men du, ja, för du ska ha en egen melodi.
Ja.
Men Jocke, kommer du ihåg första gången du dubbade?
Ja. Det var hos Lasse på Eurotroll, Gästrikegatan. Och det var bara några få veckor innan jag sen blev erbjuden den här ringaren i Notre Dame. Då kastades jag in i en studio. Och det första jag utsattes för var en hel laggård. Så, alltså huvudrollen i karaktären passerade då olika bås där samtliga djur som lever på en laggård fanns representerade, och där stod det liksom får, bä, ko, mu, alltså, så alla de där djuren skulle jag göra. Det kommer jag aldrig glömma. Det gick fort som fan. och liksom så det var så här, ah, vad konstigt det här är.
Det känns som overload i hjärnan. Vad är det jag håller på med, eller vad är det, vad,
ja,
vad
men verkligen. Ja, det var många frågetecken som dök upp i skallen. Kan det här vara nyttigt?
Men du också då med både scen och musiken och allting. Vad var det du lutade dig på i den sekunden för att lyckas leverera? Vilka egenskaper och talanger?
Nej, men det var ju ungefär som att hoppa på en skenande häst liksom. Det är bara liksom att försöka hoppa på och hålla i sig och inte trilla av. Och jag vet inte, jazzmusiker i grunden, så det var något liknande. Gå fort ibland.
Men ni som har varit med så länge och verkligen varit liksom grundstenar i det som till mångt och mycket i både min och Linds generations barndom och uppväxt och sånt där. Mm. Vi har ju hört både från alltifrån från Irene Lind och Magnus Erner som var gäster förra gången till gamla showerna med Bert-Åke Varg och Lasse Svensson som också varit med tidigare. Men det här lilla föraktet mot dubb, att det liksom inte ansågs fint, var det någonting ni har erfarenheter och upplevde, Charlotte?
Ja, det kanske var det från början, att det kanske inte ansågs så fint att jobba med det. Men nu har ju å andra sidan blivit någon helt annan grej. Alltså, det är ju folk som verkligen vill göra det här. Och absolut, jag tror att det var en rädsla från många skådespelare helt enkelt att prova på det här. Jag tror att det var mer det, att man var osäker på det, man visste inte vad det var för någonting. Det var någonting som man skulle kopiera som någon annan redan hade gjort, och det kan vara känsligt för skådespelare.
Var det inte så att överhuvudtaget det här med dubb i Sverige ansågs inte fint? Det är något man pysslar med i Tyskland, Italien, Frankrike liksom.
Ja, live action, alltså med riktiga...
Att de har det genomsyrat genom allt.
Ja, men att man då dubbade andra skådespelare från...
Ja, precis. Tysklands Brad Pitt är alltid samma. Liksom.
Absolut. Så det kan vara mycket, mycket väl vara det också, att man ansåg det. Men vi var ganska befriade ifrån... Eller jag upplevde inte att jag...
Alltså, jag tänker så här.
Ja, tänk du.
Då, på den tiden, kom det ju typ en Disney-film högst en gång per år. Liksom. Jag tror inte det var några som helst problem att få skådespelare att ställa upp på de filmerna.
Nej.
Men däremot, tv-serierna lockade inte så mycket. Och det mesta man såg i början av dubben av tv-serier var inget vidare. Det var mycket som inte var så väl dubbat. Så jag tror inte det lockade, om man säger då, riktiga skådespelare så mycket. Att vandra runt i det träsket och snabbt leverera någonting som man känner blir så där. Mm. Då tänker jag. Mm.
Men nu har det ju blivit en konstform, och nu det har ju liksom upparbetats ett arbetssätt som gör att man, när man går in i studion, tycker jag i alla fall, att det känns som att man...
Ja, det görs det väldigt mycket tid, fler filmer.
Ja, det görs bra fina filmer och man har tid för det, och det blir bra prestation, och man själv, känner själv när man kommer ut att fan, det här funkar ju. Det här blev ju bra. Jag kan vara stolt över det här. Så det, jag...
Men konkurrensen mellan de olika bolagen att skapa en produkt som faktiskt är sevärd är så stor, det är så det levereras inte lika mycket.
Alltså det är vissa grejer som kommer som man får jobba med, det är ju konstverk. Alltså, i Amerika de har suttit i flera år. Alltså det är inte, det är inte skit, alltså, utan det är, det är stora, grejer. Fina saker som man får i sin hand ibland liksom, att jobba med. Då är det ju...
Ja, det är ju kul.
Så hela den biten har...
Och det vill ju folk vara med i.
Du snuddade vi ringarna där, men det var ju helt alltså, var det en av dina första roller? Ja. Det är ju helt galet.
Ja, det var snudd på första dummen jag gjorde.
Är det den som är paradrollen, om du får välja också, när någon frågar vad har du gjort för något? Är det den du använder? Drar du bakfickan då?
Ja, men lite grann så. För den är så jävla fin. Den är så fantastisk, den filmen, tycker jag. Så det är lite, det är roligt att jag fick göra den.
Hur upplevde du att jobba med den då? Först som ny och sen att det var en Disney-film och det, med den musiken och allting.
På den tiden, innan internet.
Och nu pausar 50% av våra lyssnare och bara, vadå innan internet? Det här måste jag googla och läsa på. Ja.
Vi hade el i uttagen på väggen, det hade vi, men att internet, det hade vi inte på den tiden. Då vågade de stora bolagen skicka en VHS. VHS, alltså det är en sån där videoformat.
Det kan lyssnarna också googla, VHS. Så. Ja. Pausar och vänta, så varsågod.
Jag googlar paus där, 5 sekunder. Så jag fick hem en VHS med filmen, jag fick hem manus, jag fick hem noter någon vecka innan. Så jag hann ju liksom bekanta mig lite grann med figuren redan innan, så jag kunde ju låtarna liksom när jag väl kom ner till studion.
Hur upplevde du dem då? Första intrycket av dem?
Fan vad bra. Vad kul, vilken underbar karaktär. Det här ska bli spännande. Så då tog vi bilen ner, jag och Lotta och lilla Mikaela. Och Amanda var i magen då faktiskt. Så åkte vi till KM i Karlskoga. Och så jobbade jag 6 timmar i sträck. Och sen så tog vi in på hotell över natten och sen jobbade jag 9 timmar nästa dag och sen var vi klara. Jag fattade inte riktigt hur jag pallade så många timmar i sträck, men det var det som behövdes. Så det var intensivt jobb.
Det känns som att det borde ha varit slitigt på rösten och jobba så många timmar i sträck.
Ja, jag tycker också det, men jag hade väl god teknik. Det funkade i alla fall. Och så. Nej, men det var skitkul. Verkligen. Jag och Anders Öjebo jobbade tillsammans där han satt som inspelande tekniker / regissör. Och så kom Monica in ibland och checkade av liksom hur det gick.
Hur var det efter spelet kring det? Var det premiär och sånt där? Eller?
Ja, visst. Det var ju det tiden innan covid. Så hade vi stora premiärer vid Disney-saker och sånt där. Det var ett jävla ståhej. Bland annat något konstigt evenemang på ett tåg. Där jag och Sharon skulle intervjuas och det skulle tas bilder och sådana grejer. Och sen så var det stor biopremiär och det var häftigt att få se filmen färdig liksom. Och den där fantastiska musiken och att jag var i den. Det var en stor upplevelse. Det tyckte jag var stolt och lycklig.
Charlotte, när jag tänker på främst kanske Alex och Totally Spies och kombinerad också med Sailor Moon, så tänker jag på den här trion med dig, Annika Smedius och Anneli Bhagavan. För mig, det blir lite som så här dubbsverige Spice Girls från min uppväxt. Det var de här perfekta, den här tjejgäng.
Ja, men lite spioniga.
Jaha,
Spice Girls. Nej, inte så.
Jag tänkte sånggruppen.
Ja, jag tänkte på sånggruppen.
Jag skulle vilja se det.
Totally Spice Girls, det är ju en spin-off som borde.
Jag har svårt att se den bilden, men vad kul.
men inte så här, hur kommer det sig att, vad tror du gjorde så att ni blev de här, för att den här tonårstjej eller tjejgruppen som användes, var det så att branschen var så pass liten fortfarande då, eller var ni bara bäst?
Ni var ju för gamla redan då.
Ni var för gamla, så jag fick ta det avskrapet som fanns.
Det var alltså kunde dubba.
Jag tror att Annika och jag och Anneli var väl de som höll igång ganska mycket i dubbbranschen just då. Och som du säger, det fanns kanske inte så många andra alternativ nu då. Anneli och Annika är ju fantastiskt begåvade båda två, så det är ju inga sådana grejer. Men vi var väl runt, hur gamla var vi när vi började med det där? Jag vet att jag gjorde det på Punk Studios.
35 eller?
Ja, Ja, det var Pangstudio som började med det. Jag kommer ihåg det, för jag kom in först faktiskt. Och då sa faktiskt han som var tekniker, Gabriel Melin, han frågade, vilken roll vill du ha, Lotta? ingen av, jag hade inte sett någonting. Men sen så sa han också, men jag tror att vi ska sätta Anneli på
den sexiga,
den snygga. Så du, Lotta, du får den här, nej, jag skojar. Jag fick välja mellan Alex och nu kommer Sam, kommer ihåg. Och som jag hade ingen aning om vilken som var vilken, men jag tyckte att det blev jättebra, för jag tyckte Annika Smedius blev så jävla bra som Sam och Anneli blev skitbra. Och sen fick de jag fick ta liksom.
Det fick duga.
Ja, det, jag fick duga för liksom. Jag var som grön gubbe 2. Så att vi träffades ju aldrig inne i studion, men vi visste ju om allihopa att vi gjorde det på något sätt, och det var roligt.
Ni tyckte väl om den serien? Det var
roligt.
Ja,
vi alla pratade om, när vi träffades i fikarummet så pratade vi mycket. Vi tyckte det var lite kul att det var vi tre på något sätt. Det var en rolig grej. Vi är ju samma ålder och samma generation, så vi tyckte det var jättekul. Och det höll ju på ganska länge också.
Är det en av de där som du drar fram i bakfickan när folk frågar, vad har du dubbat? Eller vilken är paradollen i dina öron?
Nej, jag drar aldrig något
i bakfickan. Jag gör faktiskt inte det. Det är det svåra för mig. Jag vet inte riktigt. Jag har ingen paradroll så där, tror jag. Jag tycker om att göra så här, just nu så elaka roller. Så den var rolig att göra i Trolls, kom jag ihåg. Aha. Kocken. Jag fick ju göra det.
Monstret nästan.
Monster. Jag menar, hon hade ett hjärta fast det var lite kallt. Fantastisk kvinna. Hon hade lite svårt med känslor.
Självklart, försvara min roll.
Hon var komplex.
Men jag har svårt att plocka sådär vad jag tycker. Jag tycker det är jätteroligt att göra Clara Bella som jag gör i Kalle Anka som jag har gjort i flera år nu. Bara för att hon är så himla sjuk. Alltså hon har sån konstig röst och är så underbart självupptagen och ändå inte. Så hon är också en och hon kommer ju liksom, henne gör jag kanske en eller två gånger om året bara, så där lite korta grejer som kommer in. Så det kan ju också vara jättekul. Det kan
kära återseende.
Ja, kära återseende. Och det där är ju sådana klassiska figurer som man vördnadsfullt bara får göra.
Har du någon sån här scen i någon dubb som du kommer minnas? Då, om det inte är någon karaktär, om det inte är någon sån karaktär du vill slänga fram, så, men har du någon scen eller någonting, något tillfälle som du är såhär, det här var verkligen någonting som jag tänker på eller som var starkt, det blev ett starkt minne?
Jag tyckte att det var ju roligt att göra Babe, kommer jag ihåg, den här grisen. Det var roligt, jag var ju Babe i tvåan. Babe ettan var ju Pontus och vad heter han, skådespelaren, jag är så dålig på namn här nu. Pontus, kan du? Nej.
Jag googlar. Jag såg det här igår, men Pontus Gustafsson heter han.
Pontus Gustafsson, han var jättefin och gullig. Men det var roligt, för vi var inne, de ringde och frågade, kan du göra ett röstprov på det här? Och så kom amerikanen, när vi höll på att spela in, när jag hade fått det, så kom han in och han kom faktiskt till Sverige, har jag för mig.
Producenten eller regissören?
Producenten, tror jag. Och sa, vad roligt, gud vad fint och bra det blir. Så att jag blev väldigt glad över det. För det är ganska svårt att gå in och ta över en roll som redan är etablerad, sådär, kan jag känna, som är nummer två och sådär. Men det var roligt och den var så... Det var så minimalistiskt. Rösten var ju liksom, det fanns ju knappt någon röst. Och jag är ganska van vid att låta ganska mycket, så det var så roligt att jobba med de små medlen. Så det, Babe kan vara en sån där riktig, jag hade väldigt roligt, skrattade mycket.
Har du någon sån scen eller någon serie som sitter kvar i dig, Jocke?
Inte så där på rak arm. Jag vet inte. Just Quasimodo, där var det en scen när han framåt slutet brister ut i gråt. Den minns jag, den kändes väldigt starkt just när vi spelade in den. Den tagningen behölls inte. Men första gången vi gjorde den så var jag var helt förstörd. Och sen så ville de in och peta i skiten.
Klassiker!
Ja. Men så.
Det blir bra ändå.
Ja, det fick du.
Vad är det bästa med dubb, Jocke? Varför då? Varför då? Vad är det bästa?
Bästa med dubb. En sak för min del som dubbare. Har varit att rädslan för ett skrivet manus har krympt till obefintlig. Då, när man började som skådespelare och musikalstjärna. Så när man...
Stjärna.
Ja. Ja, det, med all rätt.
Jag bara väntar på reaktionen.
Jag hade slutat lyssna.
Ja, okej. Okay. När man fick ett manus så var det som, text. Men här att få text och i stunden genast leverera det som står. Du hinner knappt läsa igenom det innan du ska in och ge det till mikrofonen. Det var väldigt befriande. Så att man känner att man kan latcha med grejerna på en gång. Även då som skådespelare i repetitions, liksom, tillfället. Att man vågar testa omedelbara tankar och idéer. Det har varit en bra... liksom, bieffekt av att gå in och tampas med dubben. Det bästa med dubb. Ja, det bästa med dubb är väl att det kan bli riktigt bra ibland. Tänker jag.
Ja, absolut. Ja. Charlotte, vad är det bästa med dubb?
Jag kan hänga på lite där, men jag tror att det är mer, jag tänker mer på rösten, hur mycket en röst. Vad man har lärt sig, hur man kan förmedla saker med sin röst. Jag brukar alltid säga det, att som skådespelare har du ju flera, du har din kropp, du har ditt ansikte, du har flera uttryck så att säga, men med, i en studio har du bara din röst att förmedla saker. Och det är så häftigt att känna hur mycket man kan jobba med den, utan att det ska bli pajaserier eller man ska liksom förställa sig, men utan bara den vanliga grundrösten, hur mycket man kan jobba med den och hur mycket den kan förmedla. Det tycker jag är så otroligt häftigt. Alltså.
Det är väldigt intressant när man ibland får in skådespelare. Ordentligt rutinerade, bra skådisar som kommer in och ska dubba och som inte är så vana vid det. När de plötsligt står utan alla de här extra grejerna, utan helt nakna med rösten framför micken, så kan man få jobba en del för att få ut de uttryck som krävs för tillfället för den här rollfiguren, vad det nu är. Och det som glädjer mig mest som då dialogregissör är när skådisen kommer ut efteråt och känner att de har fått fler verktyg i verktygslådan. För ofta i de här filmerna som vi har haft glädjen att jobba med, finare grejer, så har det ju... Jag minns till exempel Narnia, det var jävligt bra brittiska och amerikanska skådespelare i originalet. Och det, skådespelare kom ut efteråt och kände, wow, jag har blivit en bättre skådespelare. Man måste ta rygg på den här artisten som är så skitduktig och liksom analysera, vad är det han gör? Och för att nå fram till det där uttrycket och sen så försöka ta rygg på det och vi övar gång på gång och man kommer med input och sådär. Så det är fan det bästa med dubben skulle jag säga. Att man lär sig som skådespelare när det är bra original att jobba med.
Vilken är den mer utmanande delen utav dubben då, att jobba med det? Jag vill inte säga sämsta delen, för att det är ett väldigt...
Det är tidspressen kan jag tycka ibland är lite jobbig sådär, måste jag säga, när det ska gå fort och man går in och så kör man bara och så är man rädd att man åker i diket liksom. Ibland när man inte förlorar kontrollen, men att det går så pass fort ibland så att man undrar när man kommer ut, vad fan hände? Ungefär. Ja, men det är mitt ansvar att bromsa i det, men samtidigt så är det är tiden.
Tycker ni att det kan ta på kvaliteten av att det går så fort nu?
Absolut.
Helt klart.
Absolut.
När vi började dubba så hade man ju pappersmanus. Mm. Och som man satt och bläddrade i. Och bara det tog ju sin lilla stund. Och när man slog upp sidan så såg man ju hela sidan med alla repliker som motspelarna hade.
Och så hade man penna och man kunde liksom skriva.
Man kunde anteckna, där är ett andetag och där är
alltså det var...
Nu är det digitalt allting, så man ser ju replikerna på en liten sån här plasmaskärm. Och bara några stycken med din egen i mitten. Liksom. Så ibland så har man ingen aning. Alltså det här som jag säger nu, syftar jag till någonting annat. Då får man liksom långsamt bläddra och titta. Ja, men där nämnde han det ordet. Så det är inte första gången. Du kan inte sätta det som huvudord. För han har nämnt det precis innan. Sådana där små detaljer. Liksom. Så det är risken att det går lite snett, lite större med, i och med det. Mm. Men det låter ju så illa om folk sätter samma huvudord gång på gång på gång, som att det är första gången de har sett den här koppen liksom.
Ja.
Eller vad det nu är.
Mm.
Det blir så fel.
Men det är ju oftast när det går fort, så att säga, om man inte. Och sen, så jag tycker ju om att ha svenska rösterna, så mycket svenska röster som är inspelade som möjligt.
Att man vill höra
att
dem.
Att jag vill höra dem, så att jag kan spela mot dem. Visst, det är fantastiskt, ja, att spela mot det engelska, men jag uppskattar ännu mer att få spela om möjligheten finns, de svenska
om rösterna. Om de redan inspelade, ja.
Så är det.
Ja, men det där är något man har kämpat för.
Och det är mysigt med dubb. Det är när man glider in
på slutet
ja, när alla har lagt sina grejer, så man bara man har bara svenskarna att lira mot. Åh,
det blir så mycket lättare att dubba.
Ja, det är sån fröjd alltså. Mm. Då njuter jag.
En del dubbare hävdar ibland att nej, jag vill inte höra de andra svenska skådespelarna, och det där strider jag för varje gång. Det är ju som att en skådespelare skulle gå ut på scen med liksom hörselpluggar och inte vilja, alltså det blir ju, hur får man till en dialog som känns här och nu kommunikativ om man inte hör hur den andra exakt har betonat? För det är de små skillnaderna som gör att du kanske då levererar den så istället som ett svar. Alltså, den lilla avvägningen, det är finliret. Mm. Det är det enda intressanta.
Och det är det man kan gå in och göra om man är sist. Då är det bara att, förhoppningsvis då, om alla betonar åt rätt håll. Annars kan man ju ibland också hjälpa till att rädda lite repliker också, som kanske har syftningsfel och sådana där grejer. Så det är slitigt när man har en huvudroll och går in först. För då sätter man liksom, det är då man sätter ribban på var man ska någonstans sen.
Då får man ju försöka ha det i skallen hela tiden. Hur kommer den andra bli tvungen att betona den här översättningen som inte är ordagrann mot vad det har varit i engelskan?
Om man inte har en regissör, för då kan man också
Då kommer ju regissören förhoppningsvis ha koll på det. Och
kan
ha
man luta tanke. Sig tillbaka och bara få den inputen där. Så det är väldigt viktigt.
Jag blir så glad över att ni säger det här, för att det är, jag upplever och jag gissar att ni har fått frågan och det här hundratusentals gånger också. Men just det här, jag tror att en av de vanligaste, och ni får rätta mig om jag har fel såklart, att en av de vanligaste missförstånden fortfarande när man pratar om vad vi gör och möter nya människor och man berättar vad vi jobbar med och dubbning och sådär, så är just det här, det är tillbaka till det som du nämnde, Charlotte, att det är mer än en röst. Men folk tror fortfarande att det är bara att gå in och göra en rolig röst och så man är färdig. Men det ni beskriver är ju just det här, hur mycket det är att tänka på förutom själva skådespeleriet i studion. Med skådespelarna, ljud, det är så enormt mycket tuffare än vad många tror. Har ni någon sån där vanlig miss?
Man bara går in och läser rakt upp och ner en text bara och är chockade när de ser hur mycket PT är det.
Ja.
När man
får det att svänga. Ja, när man regisserar och sådär. Absolut. Och det är ju, men det är viktigt att förstå hur mycket pet det är, för det är, om det ska bli bra så att säga, så måste vi peta, vi måste gå in och punktmarkera saker, vi måste höra svenska rösterna för att få, för man vill ju leverera om möjliga trovärdigt, samma liksom klass som det man får, alltså det här konstverket som man får, och då måste vi också ge det en chans och tid, och då måste skådespelarna också få tid och förstå och fatta och hinna med i sin röst att förmedla alla känslor som behövs i den. Så det tar tid om man vill få det riktigt, ursäkta uttrycket, jävla bra.
Ja. Nej, men, jag kan fortfarande bli helt fascinerad och stolt när jag tittar på någonting i färdig. För att du och jag, Lin, försöker göra med den här showen är ju också belysa alla som... Så vi har haft John och Erika i ett avsnitt, specialavsnitt där vi pratar om teknikerna bakom dubb. Mm. För hur många det är som jobbar med det här och som jobbar för att det ska bli bra. Och så när man går in och tittar på en film och tänker på att de har aldrig träffats, men ändå i slutändan blir det så bra. Det kan vara helt, det låter verkligen som att vi är där i den här scenen. Och jag tycker att det är så viktigt att belysa hur många som jobbar för att det ska bli så här bra.
Absolut.
Och det för mig absolut raka vägen in på regidelen, för vi ska snart titta på lite roliga videoklipp som ni ska få reagera på. Men vi måste ju ta ni är verkligen luttrade regissörer inom det här. Jocke, Hitta Doris, Insidan ut, Zootropolis, Tintin, Toy Story 3 och 4, Upp, The Robinsons, Harry Potter and the Goblet of Fire, och så nämnde du Chronicles of Narnia. Det är väl bara också en handfull, men det är kanske de, är det dina toppkort?
Ja, men det har blivit ganska många genom åren.
Och jag har blivit
petad.
Det
är legendariska titlar.
Ja, gud ja.
Ja, men det är kul grejer.
Och jag har blivit regisserad av dig en gång i Svampbob. Restaurangbesökare 3. Det var där pikade jag.
Stort ögonblick.
Ja, ja, det var det.
Det är båda.
Och Charlotte, du har, för att nämna några, Phineas and Ferb-serien och filmen Trassel, Coco, Själen nyligen, Tingeling, och sen så den som vi faktiskt, vi kommer till det här sen, förenar oss allihopa, 12 Forever, där, som du har regisserat,
jaha,
både mig och Linn.
Och just Jocke. Den där serien. Ja. Ja.
Det är en personlig favorit hos oss.
Ja.
Det var roligt. Okay. Ja, det var roligt. Det var speciellt.
Är det någon annan, är det någon jag missar som du känner, som hjärtat klappar extra för utav allt du har regisserat?
High School Musical.
Ja, Hannah Montana. Det var ju de första slitgrejerna man gjorde. High School Musical var bland de första regi. Nej, det var fantastiskt. Men alltså, det är så länge sedan, men Hannah Montana var ju liksom grunden. Och det var ju
väldigt... bland de första live action grejerna som vi började dubba.
High School Musical var det första vi gjorde, i alla fall där. High School Musical filmen fick jag i min hand och så skulle jag regissera den. Och det var tal om att de skulle sjunga också, men det blev tyvärr inte det.
Så de höll sångerna
de
på
höll
engelska.
Sångerna på engelska. Det har ju med rättigheter och sånt där som vi alltid slåss med liksom. Så jag kastade då mycket duktiga skådespelare som kunde sjunga i den där. Och de fick ju följa med. Och det där fortsatte ju. Vi trodde ju att det här kommer bara vara en liten rolig
parentes.
DVD-film hette på den tiden, som skulle släppa vår DVD då.
Ja, men då kan vi också ta en googlingspaus. DVD kan folk googla.
Och så. Men den växte ju och blev så enorm. Så det slutade
det
fattade inte vi på något sätt att det skulle bli så gigantiskt.
Kommer du ihåg galapremiären till biofilmen?
Ja, jag fick ju äran då. Alltså det här blev ju så stort. Så att det blev ju till slut en biofilm. De sätter ju som bio. Och han Troy och, vad heter de? Jag vet inte vad de heter, skådespelarna var fina.
Amerikanska skådespelarna.
Vanessa Hudgenson och vad heter han?
Snubben.
Killen, the shit man. Han kom till Sverige och jag fick intervjua dem.
För att
utanför biografen.
Fullt med folk på Hötorget.
Alltså det var helt hysteriskt. Det är också sån här grej som man var, what? Och för att de åkte jorden runt och släppte den här filmen då.
Ja, världens fåglar.
Kommer sådana här grejer komma tillbaka när vi återgår till någon form av normalitet? För det känns som att det var 2 miljarder år sedan man såg ett sånt här event förvisso. Men kommer sådana här grejer börja igen? Eller?
Det tror jag. Att, jag menar, det kommer komma på bio. Men jag vet inte hur mycket... Ja.
Nu har de ju lärt sig att koppla upp sig, så nu kanske de dyker upp på bioduken 5 minuter innan man kör och så.
Ja,
så
här, tjena,
här är vi.
Det vore ju synd, för att det finns ju någonting guldaktigt ändå i ett sånt där moment att få intervjua dem, och det folk som skriker, det är ju så surrealistiskt från
De blev ju stora stjärnor, så att det var helt och från det här lilla, och de var ju väldigt okända från början, alltså att det exploderade, det var. Så det är en lite rolig grej då att tänka på.
Men, Jocke, för någon som sitter och tittar eller lyssnar på det här och tänker så här, men hur går det till? Går det att förklara processen att regissera ett dubbprojekt? Går det att förklara på ett bra sätt? Hur går det till?
Processen från början till slut, typ. Ja. Först så får man ett samtal om att vill du göra den här filmen. Jag inte kan säga vilken film det är, säger projektledaren. Jo, men då är jag tillgänglig. Ja, okej. Okay. Och så eventuellt förhandlar man lite lön. Och sen så när det är klart då, så får man hem filmen, så får man se vad det är för någonting. Och då så börjar ju då rollsättandet. Där man då till de större rollerna i filmen ska då skicka röstprover. För det mesta 3 skådespelare per roll. Det kan vara typ 8 karaktärer och sånt där. Som man då sitter och analyserar filmen tillsammans med sin fru. Och vi spånar fram och tillbaka vilken skådis skulle kunna göra det här. Och ibland vill företaget att man ska ha in något litet känt ansikte och sådär. Så då tar man in det också.
Man har ju ett möte också.
Ja, man har ett möte med dem och diskuterar lite med företagen.
Med företagen om de förslagen man har.
Ja. Och så plockar man in dem på voice test och så skickar man över det till Amerika. Den här voice testen är ju då de som har gjort filmen har ju då klippt ut viktiga moments från filmen.
Olika känslolägen som rollen.
Ja, precis. Liksom hur spretar den här rollen, olika lägen. Så man då testar skådespelarna. Så skickar man över det till Amerika så sitter någon duktig där. Jag måste säga att de är duktiga på att kunna lyssna på alla dessa märkliga språk som inte är amerikanska. Mm. Och ändå höra, jo men det här känns rätt för karaktären. Och ibland kommer de med en liten, kommentar liksom. Men det här blir jättebra, men tänk på det här. Pusha det gärna lite extra. För det mesta så har de helt rätt. De har inte lyckats nå ända fram liksom under röstprovet med just den biten.
Ja, men hur stor, för en som har gjort såna, den där typen av prov, hur stor vikt lägger man alltså, vid det där första röstprovet? Eller, och hur lätt är det för dem att kunna säga, men vi kan tweaka, liksom, göra det lite så här bra.
Du menar de i Amerika?
Ja, men precis.
Ja. Jag tror att de lyssnar på din pitch, alltså läget som du ligger i. Och vilken typ av röstkvaliteten, alltså texturen på rösten, om den liknar den karaktären. Energin på rösten, om den liknar karaktären. Så och sen så att det känns ärligt, att det inte känns konstlat. För dem är det väldigt viktigt att det ska kännas naturligt. Att även om du har en corny karaktär som ska vara konig, så måste grundrösten ändå ligga i något centrum som är naturligt, förstå mig rätt, som man kan jobba i.
På så karaktären känns förankrad i världen den ska vara i.
Precis, Så att det är mycket det. Så det är sådana grejer de lyssnar på. Sen kan ju de inte förstå om man betonar fel eller om man har mycket engelsk melodi, men det är ju där då regissörerna kommer in som måste ta sitt ansvar i det, så att säga. Så det tror jag de lämnar över till regissörerna. Så att de lyssnar på det. Hur snarlik är du originalet?
Har du någon gång fått en sån här och gjort ett röstprov och så har de sagt, nej men det här blir inte bra, och du har känt precis tvärt emot, att jag vet att det här är perfekt, och så har du kämpat för det, Charlotte?
Det händer ibland.
Det händer ibland. Men kämpa...
Ibland kan man känna nu måste jag kämpa.
Ja, ibland så kämpar man och diskuterar det, och ibland så känner man att...
Och då ofta är de ganska tillmötesgående. Absolut. Men absolut, säger du så. Så,
ja, så kan man göra en retry och sådana där grejer. Men ofta så tycker jag de, som Jocke säger, spot on. De fattar.
Vad bra att höra.
De vet vad de vill ha. Alltså de vet vad de vill ha. Och vi ska ge dem det. Och det tycker jag är ganska bra. Sen får ju vi skruva oss och bända på oss hur mycket som helst. Men det gör ju också...
Ja,
det,
men ibland,
det
som... ibland så väljer de ju då en skådespelare som egentligen kanske inte har så jävla lätt för just den här karaktären. Nej. Och då blir det mycket arbete.
Ja, det blir liksom. Det. Men det blir väldigt roligt också om man lyckas få igenom det å andra sidan. Ja. Att man kan få den personen och få den energin och det som behövs för att kunna leverera det.
Ja.
Så att det är ju lite olika med olika kunder och sådär, vad de vill ha på det sättet. Men det tycker jag i alla fall, jag har uppfattat att det är väldigt mycket röstlikhet och energi. Och det, ibland behöver det inte ens vara liksom på samma, man behöver inte ligga i samma pitch som man säger, eller samma tonhöjd, men att de känner att du kan vara i närheten av det, snudda vid det området.
Så att få ut de där dragen som krävs just för den där karaktären.
Ja. Det tycker jag när man tittar på sådana här, på YouTube, när de har gjort sådana här multilanguage-låtar från Disney-filmer till exempel. Och så är det på alla olika språk. Och jag tycker oftast att det verkligen låter som att det är samma person som sjunger, fast på olika språk.
Mm. Ja. Jag såg ett sånt klipp när vi hade gjort Lejonkung... Nej, Narnia var det. Så var det någon 5 minuters scen där det var lite karaktär, och så gick det in i lejonet med den här liksom mörka rösten och sådär. Och där klippte de liksom bara 50 sekunder. Det var samma sak där. Lejonet kunde samtliga språk. Och det var så, kändes så rätt. Mm. För han är ju någon slags gudfigur där liksom. Det är klart att han kan tala alla språk. Det var snyggt. Kul.
Och sen efter castingen då, vad hände där då i processen?
Ska du det? Jag gör det, för jag är snabbare än han är. Ju. Det skickas iväg, översättaren då går igång, skickar iväg det här. Sen får vi ta emot det och då adapterar vi manuset. Vi går igenom manuset med film och ser och gör notes och diskuterar, så att säga, eller skriver comments med ytterligare en tredje person. Som, det beror på vilken kund man har, men om man jobbar mot en viss kund så har de en tredje part som också är med och tittar på det här manuset och bestämmer saker, vad som ska sägas och inte får sägas och sådana här saker. Det finns lite regler inom det där.
Ordval och sånt.
Ja, och det är någonting vi måste liksom förhålla oss till. Det finns inga alternativ till det. Så att det är vi är tre stycken, det är översättaren och sen är det regissören och sen är det den personen då med vissa kunder som då går igenom det här målet. Så sammanställer vi det och sen så skickas det och sen är det övrig cast som görs och det gör vi oftast själva också på något sätt. Man castar
Sten 4 och Gyllenhaaland 2.
Ja, precis. Sten 4 framförallt.
Och där ibland kan det vara lite bra att ta in skådespelare som har lite olika röster, så kan man sätta dem på lite olika bikaraktärer. Helst inte såna som pratar med varandra.
Mycket, men också ofta många som kanske är vana i det, som kan hjälpa till att lyfta upp, liksom, så känner jag, som regissör. Som kan liksom, hjälpa till på det sättet. Och sen så är det då in och spela in. Och det kanske tar 2-3 veckor, va? Eller 2 veckor.
Ja,
2-3 veckor. Och sen så skickar man iväg då det här, så ska det, vad är det fina ordet? Det ska då tittas på.
Man skickar en fader up, kallas det. Alltså reglerna ligger uppe. Man har inte mixat det helt. De får bara lyssna på alla replikerna helt rått liksom, och godkänna.
Och då lyssnar den personen i Amerika då och tycker saker om det. Och sen så kallas det, så har man en pick-up-runda. Då gör man, alltså om man behöver göra om saker eller om det har tillkommit saker i filmen, så görs det då. För ofta så kan det ske att de gör om filmen och klipper om den.
Ofta sitter vi inte med en färdig produkt när vi dubbar den, utan det är en liksom preliminär version av filmen. Det mest preliminära jag har regisserat var när vi gjorde Tintin-filmen faktiskt. Det var ju sån här motion capture heter det, va? Mm. Så då ofta så såg man små, ja, några tecknade skisser och sen så uppe i de två hörnen såg man de två skådespelarna som då hade någon hatt med en kamera här som filmade ansiktet. Så man såg hur bakgrunden rörde sig och sen så kunde man då dubba mot bara deras munrörelser i de här små rutorna.
Wow.
Och så det var annorlunda och man fick då gissa sig till vad de gjorde i bild. För man vill ju, alltså när man regisserar en dubb så vill man ju ha stenkoll på, ja men där böjer han sig ner när han tar den där saken och samtidigt som man talar. För alla, varje rörelse avspeglar sig i diafragman och kroppen och sådär, så man vill ju få med alla de där små grejerna för att det ska kännas trovärdigt i minsta detalj. Och så där var det så här, men nu vi gissar och sen så får vi väl förhoppningsvis se och kunna ta om vissa repliker när man märker att oj, där gissade vi åt fel håll. Lite sånt. Men det är ofta ofärdiga grejer. Ibland är det bara liksom en stillbild och så dialogen.
Det sista jag gjorde nu, det är, jag kan inte prata om det.
En hemlig produkt.
En hemlig grej som kommer nu alltså. Men det är också bland det ofärdigaste jag har jobbat med också.
Ja.
Så det kan säga.
Nej,
du får inte säga någonting.
Nej, men
vi får arbetet i de olika stegen.
Så. Nej, men det vet jag. Jag kan dra ett exempel för dig som tittar eller lyssnar på det bara som jag vet. Jag vet min vän och våran kompis och kollega som jag tror vi alla har jobbat med säkert, Annika Herlitz, som också har gästat showen, lät upp de avsnitten och liveshowen bland annat, vet jag att under en av Frostfilmerna så var det ju inte ens, hon gjorde ju Elsa i Frostfilmen.
Och ja, jag regisserade bara henne, sångerna där.
Ja, men då var det, vid något tillfälle så var det väl bara i princip, alltså nu, blyertspennor använder de ju inte längre, men de var väl egentligen bara blyertskisser liksom. Och,
ja, och visst, absolut.
Och någon stillbild så här, och så får man säga, gör det bästa du kan av det här.
Ja, men så är det ju fortfarande, alltså så var det för mig när jag gjorde mitt röstprov för She-Ra, huvudrollen i She-Ra, så då var röstprovet också. Det var tecknade stillbilder, svartvita.
Mm. Det är väldigt ofta, det är jättevanligt. Att,
det är kul.
Ja, det är jätteroligt och så är det bara själva rösten man får gå på. Alltså,
Ja, för ibland så ger det också en känsla utav lite, det är som att några utav bojorna har tagits bort och man får leka lite mer för att man ser så pass lite.
Ja, men eller hur?
Ja.
Faktiskt. Absolut.
Faktiskt.
Absolut. Det är mer förlåtande.
Ja. Men det är lätt att tro att mitt i den här processen, så framförallt när man är som mig och Lin, kan jag tänka sig, just som är vana vid inspelningen, men att inspelningen är den roligaste biten. Men vilken är den roligaste biten i processen, tycker ni?
Jag tycker den roligaste biten... Jag har ju kallats in till en del filmer just som sånginstruktör. Och så kan det vara någon annan, ja, till exempel Lotta. Vad var det? Trassel, va, till exempel. Mm. Där du tar hand om dialogen, så tar sången. Så kan man liksom gå i varandra. Mm. Det är skitkul att kalla in några kollegor från musikalbranschen. Jävligt bra sångare. När man ska lägga körer. Då kan vi stå liksom, okej, nu är det 6 kvinnor, micken i mitten och jag står med noterna och dirigerar dem där inne liksom. Och sen så nästa pass, 3 timmar med liksom 6 gubbar. Och så kör vi liksom alla 6, de har så brett register ser man till då, de sångerna, så alla kan sjunga alla stämmor. Så okej, nu kör vi tenorstämman, alla gubbar, baritonstämman, alla gubbar, basstämman, alla gubbar och liknande med damerna liksom. Och sen så dubblera de grejerna och så bygga upp det berget. Det är faktiskt väldigt kul, vi garvar väldigt mycket och det är liksom effektivt och hårt arbete, men också väldigt kul. Och alla som kommer in tycker det är så roligt också. Så det är jätteroligt, det är det roligaste tycker jag.
Vad säger du, Lin? Ska vi plocka fram lite videoklipp?
Ja.
Låta de här stjärnorna reagera. Ska vi börja med den som jag tycker är en som vi redan har nämnt. Det första klippet med Disney-filmen.
Är det den stora dagen? Flyger du idag? Nej, men du kan väl pröva? Ja, om jag fick välja dag för en flygtur, då skulle det bli idag. Det är narrspelen.
Åh, min dag väntar där. Jag fick vara där ni är.
Inte ett öga torrt.
Nej.
Nej. Hur känns det att se det?
Alltså,
han bara sitter och kommenterar.
Nej, jag kommenterar alla fel jag gör. Är det den stora dagen? Det låter dubbat. Jag hatar det. Förlåt. Men det hade jag aldrig smakt idag. Där följde jag nästan lite amerikansk melodi. Liksom. Det går inte, det är oförlåtligt.
Men det är väldigt...
Och så sjunger lite falskt i början på sluttonen där. Ja, så det är olidligt.
Det är
jag älskar honom.
Kommer man någonsin ifrån det där och vara självkritisk?
Förlåt, vad sa du?
Kommer man någonsin ifrån det där och vara självkritisk? Man gör inte det, eller?
Det hoppas jag verkligen inte. Och då börjar man suga hårt.
Jag håller med. Den dagen man bara
glider in.
Ja, men då lämna över till någon annan.
Ja, förlåta sig kanske man kan göra, men inte förlåta sig i stunden.
Man kan känna att man kanske kan utvecklas lite mer.
Ja, men bara noggrann.
Men herregud, det var ditt första jobb, skärp.
Jo, jo. Ja, det var innan autotune. Ja.
Ja, jag tycker
det där att de skäms. Ja.
Jag tycker att jag rörs på, alltså jag tycker att det är helt fantastiskt.
Ja, men vad trevligt. Jo, men alltså jag är så stolt.
Fantastiskt. Det är kul. Jätteroligt. Fantastiskt. Lägg ägg.
Ja, jag lägger ägg.
Och jag vet att det sitter säkert folk och bara så här som tittar på det här nu och bara, det här är det bästa. För jag vet att när vi gjorde liveshowen på Comic-Con, jag och Lin, och vi hade Sharon med oss, så var det ju människor som kom fram och fick DVD:n signad och grät tårar för att de fick träffa henne.
Nej, men gud,
så jag vet hur mycket det betyder för folk. Så att när du känner att nej, jag vet inte, så kom ihåg att det betyder väldigt mycket för människor.
Ja, det var många kommentarer inför det här avsnittet som just nämnde den här låten och berättade hur mycket den betyder för dem.
Ja, den är fruktansvärt fin.
Och du gör den jättebra.
Jag får glädjen att göra den en gång live med full orkester. Och det är ju, det vill man ju göra varje dag.
Alltså det finns säkert, vi kickstartar det här med crowdfunding. Så vi kickstartar måndagar med Jocke. Du får sjunga den varje måndag. Vi drar säg ett pris så sätter vi igång en insam.
Ja. Ja, men den är ju underbar. Ja. Vilken låt alltså. Och jag gillar nästan minst lika mycket den där lilla sången som han sjunger där med någon liten blockflöjt. Jag sett dem ofta här. Den är sådär, den är så intim och mysig liksom.
Och Sharon är så jäkla bra också. Ja, hon är så jätte,
ja, det är så
bra. Wow.
Ja,
det är bara wow.
Ja, det är kul.
Båda två är wow.
Häftig film.
Jag säger det som han inte själv kan säga.
Ja,
det
är
jättebra. Ja, ja, jag håller med.
Jag är med dig.
Lin, vad tror du om seglardräkten, höll jag på att säga? Seglardräkten på för Charlotte.
Oh my god.
Seglardräkten
på. Ska du ta fram den då?
Men jag ska lära er en läxa. Jag ska straffa er i Venus namn, kärleksplaneten. Vilka är ni?
Sailor Jupiter.
Sailor Venus. Du kanske skulle ta och presentera dig själv innan du frågar oss.
Vi måste ju slänga ut en också en highlight till Irene Lind som gästade förra avsnittet som dök upp i det här klippet också. Vad tänker du, Charlotte, när du ser det här?
Nej, jag tycker det är så roligt.
Så ung och fräsch du var.
Ja, jag var så ung och fräsch. 8 oktaver högre upp än vad jag pratar om.
Ja, man sjunker ju ner med åren.
Nej, det var så. Det var en ganska absurd situation, för det var ju japanska.
Originalet var japanska.
Och det var bland det svåraste jag har gjort.
Och dubbar mot, det är inte mycket att ta rygg på, därför ingenting. Man begriper.
Och då gäller det ju verkligen att de skådespelarna som svenska skådespelare, eller den stackars översättaren, att han fattar. vad de säger, för att vi hade ju bara japanska i lurarna och det var roligt, för de har en helt annan tradition när de, alltså de låter ju väldigt, nu ska jag säga, alltså annorlunda när de,
ja, det är något alltså, man inte känner igen.
Och väldigt starka uttryck har de, ja. Så det är därför vi också var, jag är ju halvt hysterisk. för att det var sån energi. Och munnarna gick så här hela tiden. Ja. Och,
inte man, så mycket uttryck i ansiktet.
Nej, och helt stela. Men det var jätteroligt.
Jag rekommenderar att lyssna och gå tillbaka. Både Anneli Bhagavan och Irene Lind och Annika Smedius anekdoter om Sailor Moon och deras upplevelse. Men just det här med japanska. Var det första japanska serien du dubbade, Charlotte?
Ja, det var det. Ja, det
jag tror att det är en chock för alla som får dubba japanska. Så är det så här, vad är det?
Ja, det just som att vi har så, är så vana vid att relatera till engelska, så kan man hela tiden förstå handlingen. Men att dubba, jag har dubbat spanska grejer också. Där är det också att man är lite vilsen.
Hon kan inte spanska.
Nej, jag kan, som om du kan.
Nej, inte jag heller.
men just det här, den formen också som japanska uttrycket har, så att säga. Det kan komma skrik från ingenstans och sådär. Förstår man då inte handlingen så... vi hade många skratt, om jag säger så. Det var väldigt lustfyllt.
Men jag måste dra en liten parallell. Jag regisserade...
Förlåt. Vi sover så länge vi har
dock filmer från... alltså det är typ Flåklypa Grand Prix, upphovsmannen. Alltså det är grejer som man gjorde på...
Är det Google Paus?
En massa sådana grejer skulle göras från 40-50-talet. Nu ska vi sätta svenska på det här. Och det var en jävla tur att han, producenten, för det som också var son till upphovsmakaren, till dockgrejerna. Han var så mån om att det skulle bli bra, så han ville jättegärna sitta med i studion ibland. Så jag, men visst, självklart, kom med här. Och sen så när vi då la någon replik så ja, men nej, men han är arg där. Va? Nej, men hör ni inte, han är arg när han säger den repliken. Jaha, oj, jävla tur att vi har dig här alltså. För det är liksom melodin i det norska språket. Låter ju trevligt, hur arg man är.
Det är nästan som dalmålet.
Nej, jag håller inte med om det.
Ja. Jag behövde hans hjälp i alla fall, kan jag säga.
Ja, men sen ordmängden också är ju ibland ett svenskt oj, jag har dragit den förut, men från när jag gjorde Studio Ghiblis Ronja Rövardotter, som du också var inblandad i, var det inte, Charlotte? Ghiblis,
jo, det var jag spelade något där.
Ja. men där var det ju liksom, kommer alltid minnas en replik som var i princip, i mitt manus så stod det oj, och i japanskan så i bild så han, vad du gör det här?
Ja.
Det är så mycket, så otroligt annorlunda känslouttryck och antal ord i, så att det är mycket att jobba med.
Jag får väl översätta och hitta på några stavelser där, tänker jag.
Nej, men det är speciellt och det är jätteroligt.
Ojsan hejsan.
Och det är så roligt att ha fått göra det. Det är så hedrande att få vara med och göra, alltså, Sailor Moon. Man har ju har ju förstått nu efter ett tag att det har, som många du säger, som många som tycker om det och sådär. När man gick in där så var det ju bara en rolig grej liksom att få göra. Det var likadant där. Lotta, vi behöver. Oj, det finns en till sailor. Sailor Venus. Den får du göra, Lotta. Så var det på den tiden. Okej. Okay. Ja,
alltså Sailor Moon, det är ju, jag skulle kalla det kult.
Ja, det är det. Det är
men du, något annat som också är kult och hållit på väldigt länge, Jocke, det är ju Svampbob. Fyrkant.
Ja, det är ju faktiskt kul, och det där måste jag ändå säga är nog ändå min favoritroll över nästan alla andra. Bläckvard, alltså att få vara det där svinet, höll jag på att säga, men han är ju inte så lätt imponerad liksom.
Vad var det du ville säga, Blackvart?
Stäng av vattnet!
Har jag redan gjort? Nu, jag sätter på det igen, för din skull.
Nej, stopp!
Ja, det var avstängt. Hur skötte jag mig?
Helt bedrövligt! Precis allt du gör är katastrof! Jag önskar att du kunde flytta härifrån någon gång!
Flytta härifrån?
Shoutout till Kim Sulocki också för en
ja, lysande.
Men alltså, hur många avsnitt har ni gjort?
Ja, herregud. Jag tror att det är över 200 i alla fall. Det kommer nya hela tiden. Så här, ja, nu har vi tre stycken nya per kvartal eller sån där. Inte så jätteofta. Men hela tiden så dyker det upp några nya avsnitt. Och då är det så här, oh, kul. Nu är det någon ny version av det där de är på någon camp av något slag. Jag vet inte tusan. Men det återkommer. Men efter ett dubbpass med Blackvard så går man alltid lite snuvig därifrån.
Varför?
Han ligger så jävla högt upp i näsan. Så man liksom, man svullnar liksom i mjuka gommen eller vad tusan det är. Så, ja.
Får jag be, för att vi har fått många frågor om det. Så kan inte säga någonting som Blackvard? En typisk, hur låter Blackvard och med risk för att göra dig snuvig efter den här intervjun?
Jaha, nu igen.
Nu igen.
Jag värmer upp så alltid.
Svampbomb!
Där någonstans.
Ja, det är
upp i näsan.
Det räcker. Jag vet att 50% av lyssnarna har svimmat av glädje. Så att det är...
Ja, där någonstans.
Du, vi har ju faktiskt hört Jocke sjunga, Linn. Ska vi höra Charlotte sjunga också? Med en sak som jag blev så förvånad över när folk började föreslå i communityn. Alltså, den här. Och jag tänkte, jag bara, han aldrig slagit mig överhuvudtaget att det var du som sjöng. Men både Bert-Åke Varg har ju varit med i showen och Gunnar Ernblad har varit med i showen. Och då gör vi, sluter vi cirkeln med introlåten.
Oh god.
Bananer i pyjamas, de stojar och står på. Bananer i pyjamas, de kommer två och två. Bananer i pyjamas, de jagar björnar små. Förna vill så gärna kramas, vilket basligt gå.
Någonstans känner jag spontant att när man ser Sailor Moon eller något sådär om japanska och hinner tänka, vad fan är det jag tittar på? Är inte det här lite också? Vad fan är det jag tittar på första gången man ser det, eller?
Alltså det var så roligt. De tog dit en engelsman när jag skulle sjunga in det introt. Och de ville att det skulle vara lite poppigt, kommer jag ihåg. Men sjunga lite pop, alltså det är så roligt.
Det var ju mer som en barnvisa i originalet.
Ja, men han, den här producenten då, han ville att det skulle vara lite poppigare och... Det var roligt, det var jätteroligt. Men det var en märklig upplevelse, om jag säger så. Och det var jätteroligt. Och vi gjorde själva Banan i pyjamas är så roligt också. För där kan man snacka om improvisation. För det var liksom lines, alltså repliker som var skrivna. Men sen så gjorde de ju massa andra grejer hela tiden. De rörde ju på sig, de här härliga gubbarna. Så man fick ju lägga till vad som helst. Och min karaktär, alltså vi var mycket friare, min karaktär, jag tror det har med min personlighet att göra, hon var inte så, hon var ganska snäll, men hon blev väldigt elak. Himmelsson var väldigt kaxig och ättrig och sådär. För vi fick spela lite fritt hur vi kände. Sådär.
Ja, men det var mycket, speciellt i outro var det. De pratade i mun på varann och sådär.
Jo,
och då kunde man liksom ta rygg och liksom starta
jo, men
små...
Jag tror att de kom från Australien och de var väldigt mjuka och väldigt fina. Sådär. Men jag vet inte, ju friare vi blev, desto mer så hittade vi våra karaktärer. Och Bea Järå som gjorde den andra som är så gullig. Och Hallerstam... Ja, gjorde ju du den andra gnallen. Alltså, de var ju så goa och fina.
Skönt att kontrastera.
Nej, inte skönt att kontrastera. Nej. Det bara blev så. Så
ja.
Jag blev lite ättrig och lite barnslig. Det kanske har med min personlighet.
Jo, tack.
Det här var ju, det skiljer på ljudtekniken att han lät mig hålla på. Då. Men det var väldigt roligt att göra.
Jag var ju också med i den
serien.
Ja, det har vi inte glömt. Och nej. Hade vi glömt det så hade vi fått höra. Då är det nästa batch med mail. Arga mails vi får.
Det är från Jocke Jennefors.
En bomb i redo.
Du glömde mig.
Nog om det. Vi går vidare. Det var väldigt, väldigt roligt. Jätteroligt.
Linn, vad säger du om mer sång fast ifrån här i kameran där nere?
Wow.
Från en serie som nyligen i dagarna när vi spelar in det här, idag är det den 26 maj 2021, 4000 avsnitt. Den introlåten är, även om jag hamnar i kategorin som var lite för gammal för serien när den kom, så jag fastnade inte för, så vet jag ju, jag hörde den ju överallt. Det är
jag var
liksom...
inte för gammal, kan jag tala om.
Nu!
Den här, det här är så mycket barndom som det kan bli.
Då får jag se, fast grav för grav, var kraften kommer från.
Och en bomb måste fånga dig,
du och jag. Tillsammans blir vi ett lag.
Och en bomb,
och min bästa vän, vi räddar världen om igen.
Ja, alltså vi måste ju ta så korta klipp för rättigheter och så vidare. Men alltså den...
Oh, ja, alltså, det har kommit in massa lyssnarfrågor bara på det här. Men börja du, Linn, berätta.
Nej, alltså jag tänkte bara säga att om jag skulle rabbla upp mina topp 10 låtar i världen, då är Pokémon introlåten en av dem.
Bara den, de 10?
Nu sket du i kyrkan, Linn. Nu tror jag, ja, det är en dålig stämning.
Den är så bra.
Ja,
den är så
bra. Vad roligt.
Frågorna som kommit in bland annat är det så här: var det ett medvetet val att ge låten en mer rockig känsla gentemot originalet där sångaren har en mer poppig klang, skriver en person.
Det här spelade vi in på Eurotroll, jag och Mons som då var tekniker där. Jag för mig att han är också sångare. Jag för mig att han gav låten ett försök och så tyckte han, fan, det ligger lite högt och sådär. Vi tar in Jocke på det här. Och så kom jag dit, så lyssnade vi på den och tyckte, fan vad kul. Det är nästan lite, jag vet inte, någon Toto-känsla i det hela. Fick jag känslan.
Googla det, på det.
Ja, googla det Toto ju, också, det är det värt.
Det låg lite högt för mig också. Det är väl därför det är lite sån grej. Men vi tyckte liksom, vad fan, här ska man ju stå bredbent och sjunga. Så vi tog ut svängarna liksom och latchade med det och... tog oss lite friheter som vi tyckte att men här blir det ju, nu blir det ju drag. Ja, det är kul. En timme.
Spännande. Och det var liksom, det var en timme. För att en fråga är, krävdes det mycket arbete eller var det snabbt och klart och överstreckat?
Ja, man kom dit och lyssnade på den och så gjorde lite anteckningar i pappersmanuset som vi hade på den tiden.
Googla att, papper om det är någon som undrar hur det ser ut.
Och skrev lite siffror där. Liksom, det kunde man göra då. 2, 3, 5, 7, 9, 5, alltså som kvinten, nian och lite sådana där grejer. För noter fick man inte till det här projektet. Bara för att komma ihåg melodin liksom. Och sen så nötte en liten bit i taget och så lekte med, men någon timme, en och en halv kanske vi höll på. Och asgarvade för vi tyckte det var så over the top. Men liksom, vad fan, all in.
Vad känner du när du ser det idag? Förlåt, ta den först.
Ja, jag tänkte bara säga att det är så fantastiskt hur din lilla timme, en och en halv timme, som ändå då är ganska kort tid,
har satt så liksom stor jävla prägel på framförallt min generation.
Ja, det är roligt alltså.
Ja, men det är som ett vattenstämpel på 90-talet. Det är så här, den måste sitta ja. Där liksom. Det är...
Nej, men den där får jag ju faktiskt en del kommentarer. När folk får höra, ja, det finns en dubb, jaha, och sen så... Ja, men det är ju Jocke som sjunger Pokémon-låten. Det är den jag får mest impact på. Liksom. Va? Nej, är det sant? Då plötsligt är jag någon. men som till exempel en kollega på Stadsteatern när jag jobbade där för några år sedan. När han fick reda på det, då gick han ner på knä. Och han sa det, den låten lyssnar de på varje kväll när han träffas med gänget och de förvärmer hemma. Och sen så liksom, nej, nu går vi ut. Och så kan de till och med ha gått ett kvarter och säga, nej! Vi glömde ju, och så hem igen. För vi måste ju lyssna på Pokémon-låten. Det var liksom så de kom igång. Och han har dessutom sagt till sin tjej då att när vi gifter oss så ska vi ha Pokémon-låten i kyrkan. Alltså, ja, absolut. Om din tjej har den goda smaken så det är klart jag ställer upp. Och det vore faktiskt väldigt roligt och helt vansinnigt.
Och förfrågningen om detta här, jag lägger in Jockes mejladress.
Ja, men det är roligt. Och sen så en märklig sak som hände mig förra sommaren. Jag tar upp bilen ur garaget, kör in mot trottoarkanten för jag ska liksom packa in grejer, vi ska åka ut till landet. Och sen när jag kommer ut igen med saker i händerna så sitter ett litet kuvert på bakrutan där instoppat i guld. Jag tänkte, vad fan är det här, en p-bot?
Då blev vi utrustad ur Robinson.
Ja, jag öppnar det där kuvertet och där kommer då en sån fruktansvärt fin kärleksförklaring från två killar tror jag som då beskriver hur de har suttit och rökt på några kvarter ifrån där jag bor. Ja. Och snackat om det här liksom att ja, men den här låten, och vem är det som gör det? Ja, men han, och han har gjort det här. Alltså grejen är den att alltså, han har inte fått tillräckligt med cred. Så de hade så skrivit en kärleksförklaring, du ska bara veta hur häftigt det här är och vad bra du är, typ sådär. Så det var så här, hur de fick reda på att det var min bil och sen utan hur det gick till, men plötsligt satt den där. Så det där lilla kuvertet har jag i min bil. Det ligger liksom nedstoppat framför växelspaken. Så ibland när jag kör bil så kan jag bara titta på det där och säga, jag är älskad. Det var väldigt...
Men han är inte det annars.
Nej, men det är inte alltid man känner sig älskad. Så. Ah, ja. Men det är fantastiskt. Ja. Nej, men den låten... ja... Nej, det är fascinerande verkligen hur många som gillar det.
Sista klippet, Linn, tänker jag.
Ja.
Innan vi avslutar med lite lyssnarfrågor är ju naturligtvis Charlotte. Våran The Totally Spice Girl.
Jag vill ha lite action som imorgonkväll när vi rockar loss till bästa bandet i Beverly Hills. Ultra Loud Zone.
Jag heter Alex. Vem är du?
Min favoritdans har du kanske aldrig hört talas om. Den kallas Taua Lunga.
Min också! Det här måste ju vara ödet! Vilket är ditt favoritband?
Det var Dick som spelade. Ja,
spela hunk.
Ja,
spela hunk, ja. Ja, men det, vad känner du? Vad tänker du när du ser det?
Det är roligt att se. Det var så länge sedan. Det är så roligt och det är så mycket minnen. Och så, det har hänt så mycket på vägen, tack och lov. Replikmässigt pratar jag då. Men det är kul. Det är gulligt, jag tycker att det är kul. Det är nostalgi på ett nivå. Det är det.
Jag kom ju på en sak, Linn, innan vi lyssnar frågorna. Måste vi ha det här klippet som
vårt gemensamma klipp
förenar oss i en
förenar
serie.
Förenar oss alla fyra.
För att Charlotte, du regisserade, ja. Jocke spelar, och nu får du hjälpa mig, Linn, för du har bättre koll på namnen i huvudet.
Ja, alltså den här karaktären som kommer in, jag tror att han heter Swimple Dan eller någonting. Han har i alla fall en liten liksom mask på ryggen, och det är du som är då den här Swimple Dan. Det är jag som gör lilla masken som sitter på din rygg. Och sen så kommer även Christians karaktär in här och avbryter oss.
Colin, den gråa klumpen.
Ja, exakt.
Så
att,
och så regisserade allihopa utav Charlotte. Så att det här blir liksom...
Charlotte. Ja.
Tjoho!
Hallå där, Torben!
Hej, Swimple Dan! Hej, Gormus!
Hej!
Jag har lärt mig ett nytt födelsedagsskutt bara för din skull. Jag såg det på en film. Flattiduttadippadon, stuppadiduppadiduppadej, poppadiduppadadadada. Stopp! Jag behöver din hjälp!
Tja, läget.
Jag glömde att det var Tolvs födelsedag. Jag har ingen present. Vad ska jag göra? Jag får faktiskt panik nu! Doppidi-doppidi-doppadadadej och...
Voila!
Tjusigt.
Ja, jag kommer ihåg den. Den var riktigt
sjuk.
Sjuk serie. Alltså. Ah, men den var, ah, den var väldigt märklig, väldigt fin samtidigt som den var helt sjuk. Ah. Det handlar väl om den här flickan som inte vill växa upp och bli tonåring och fly till det här märkliga landet. Alltså jag skulle gärna vill jag vara med vid, alltså när de skrev det här och se vad det är för dude som har gjort den här serien. Alltså,
och jag skulle inte förvåna mig om de som skrev det här kuvertet i samma veva skrev den här serien.
Eller, jag vill inte säga det själv, men det var bra att du sa just det där, för det var precis min tanke, det här måste ha skett.
Till båda två har vi fått en fråga. Jag vänder mig till dig, Jocke, så får ta lead på den då. Har ni några särskilda minnen från just Digimon när ni spelar in den serien?
Jag minns väl att jag sjöng låten den också, Digital Monster, och sen så att det var ett jävla skrikande på karaktärerna och det vi pitchade ner och lite sånt där, väl kändes stökigt om jag minns rätt, kändes som en stökig serie, det är väl egentligen mitt minne.
Låter väldigt som att ja, det var också Japan. Det var väl någon slags konkurrent eller uppföljare eller genre crossover.
Uppföljare till Pokémon, om jag minns rätt, va?
Ja, det kom.
Jag tänkte först liksom, vad fan, är det här någon tråkig spin-off på så? Men alltså, den gjorde inte så stort intryck på mig. Jag tyckte det var lite för tjusigt, så här digitalt tecknat med...
Lite... Nu ska det är många som jag älskar vet,
ja,
det där.
Ja, men jag älskar den.
Han älskar den.
Charlotte,
jag kommer ihåg,
förlåt.
Jag kommer ihåg, det var så väldigt korta repliker här för mig. Nu har som sagt, det var ju, är det hur många år sedan som
20,
helst? Ja, 20 år sedan. Så att jag tror att de rollerna jag hade, de var inte så stora, så man kom bara in och levererade lite vid sidan av. Så den, jag fick aldrig någon riktig
känsla
för vad det handlade om. Jag har inget direkt minne av det. Jag får med att jag var någon vit sak. Är det det? Någon liten fin vit. Nej.
Kommentarsfältet på YouTube glöder nu.
Ja, jag vet, jag försöker. Förlåt. Jag är jätteledsen, men jag har också lite svagt minne av det. Jag vet att det var väldigt mycket av det, men jag får mig att det var väldigt korta lines och man var lite huller om buller i scenerna. Så att,
fragmentarisk upplevelse.
Ja, så att man fick inte något helhetsbegrepp. Begrepp heter det.
Känsla, men det är väl ganska ofta det är så, å andra sidan, tyvärr.
Ja, men just när det är japanska grejer som är så snabba och intensiva, så är det svårare, tycker jag, att få... det är nog lättare om man har huvudrollen i den, så att säga,
jo,
och förstå själva handlingen, så att säga, när man har små biroller bara som sticker in gurka två och lite sånt där, liksom. Man har svårt att hitta. Men jag har förstått att folk tycker jättemycket om den, så att det är jättekul. Verkligen.
Alltså man förstår också vilken impact ni båda har haft med era röster när man får de här frågorna. Jag har två jättespecifika. Den andra som kommer om en stund handlar om en Happy Meal-leksak, och det är till dig, Charlotte. Men först är det, var det Charlotte som spelade Jessie i Pokémon när Anneli Bagavan var mammaledig? Den är så sjukt specifik och nördig, så jag älskar den. Var det det?
Ja. Jag tror inte det faktiskt. Jag är ledsen. Jag har inget minne av att jag... Nej, jag tror att det...
Det var det säkert.
Ja, för om det är någonting som vi lär oss, så är det ju så här, bara för att vi inte minns det, så behöver det inte faktiskt vara så att vi kommer ihåg det.
Nej.
Jag börjar lära mig det också. Bara, jaha,
jag alltså det om man får finns det något klipp? Alltså, jag kan ju höra om det, ja, men alltså, jag har inget minne av att jag gick in i Pokémon. Jag känner mig alltid utanför, jag fick aldrig vara med på det. Jag var aldrig med i Pokémon överhuvudtaget, tror jag. Jag har aldrig varit förstört den serien.
Nej, jag har gjort någon
Så att jag tror faktiskt inte att det var jag. Då, jag är inte helt övertygad. Och jag ber om
kan det ha varit
om
Louise Räder?
Ja, eller Annika Smedius. Alltså, kan det ha varit...
För ni var ju
vi lite... är lite lika sådär och lite olika. Alltså, men,
Men det är jättebra, vi sätter internet i arbete nu. De får fortsätta söka.
Ja, jag är jätteledsen, men jag tror, jag har inget minne av det, för jag tror att jag skulle komma ihåg det. Och jag har inget minne av det, tyvärr. Jag är jätteledsen, men har jag fel så ber jag tusen gånger om ursäkt.
Och nu hoppas jag att, ni får säga till, ni, du som tittar eller lyssnar på det här, vi har ju en Discord-server där communityn och följarna av den här showen kan diskutera tillsammans. Jag kan göra en tråd som bara handlar om, var det Charlotte? Och sen så kan ni bara gå lös. Och så skickar jag allting till Charlotte sen och säger, du hade
ja,
rätt.
Och jag tar tillbaka det i så fall, om det var jag, då blir jag verkligen, då var det jag.
Och det var ett stort ögonblick.
Ja, det var ett
Ja, det var fantastiskt. Men här kommer också en. När jag var liten fick jag en gång ett svenskt datorspel som Happy Meal-leksak på McDonalds som hette Rymdjakten, där man basade över ett rymdprogram som borde roligt och lärorikt. Du gav röst till hon som var stationerad på rymdstationen, Meta. Har du då minne av det och har gjort det här spelet och hur var det att göra i så fall?
Ja, det har jag! Jag minns det, jag tyckte det var jätteroligt. För det var väldigt klurigt. Och det var väldigt klurigt språk. Och det var väldigt, hon hade väldigt mycket att säga. Jag tror att till och med vi köpte det spelet. Och Mikaela, vår dotter då, hon spelade det.
Jag minns att vi hade det hemma.
Så det gör jag. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var jättehäftigt. När man spelar in spel så har man ju inga bilder eller någonting, utan man har ju bara ett manus som man läser emot. Så man vet ju inte, man ser ju inga. Det är inget ritat eller någonting, utan du har ju bara ljudfiler att gå efter. Men jag kommer ihåg, jag kommer ihåg det. Det var jätteroligt. Yes, äntligen jag är helt.
Ja, men det var fint.
Borta det var mysigt. Ja, det var mysigt, och det var det likadant med det här
rosa. Jag fick hjälpa döttrarna med någon månlandning där.
Ja, det ser det. Ja, just det. Han har själv spelat det. Jag tror att jag gav upp för det var ganska svårt där.
Du får ju gästa våran YouTube-kanal någon gång och så streama det här spelet live nu, Jocke. Så bara kliver in i 2020-talet bara som en kung och bara Pokémon-sångaren streamar månlandningen. Det är gratis pengar. Jag styr upp.
Ja, eller underbart. Ja, men det vore ju kul att få lite pengar.
Jocke, en fråga som jag själv har fått, men som är bra att svara på. Och det ska bli intressant att höra vad ni säger. Hur känns det att inte vara med på rolllistan? Charlotte var ju till exempel inte med i Sailor Moon. Eller hon var med i Sailor Moon men var aldrig med i rolllistan. Hur känns det är en fråga vi har fått.
Du är väl alltid med på alla rolllistan, eller?
Vet inte faktiskt. Jag vet inte. Det är ibland så tycker jag att det är rätt skönt att inte vara med i rollistan. Nej, men ibland har man gått in och jobbat snabbt i en serie. Då är jag ganska glad över att man fick göra det i det fördolda, om man säger så. När man tycker att ja, men visst, vi nådde väl fram 90% eller något sånt där. Men det är ingenting som man brinner för. Då känns det som att ja, men det kan lika gärna få vara lite anonymt. Men i övriga fall så tror jag de brukar vara ganska noggranna med att få med en i rollistan. Så det är en befrielse, helt enkelt. Det är mitt svar.
Charlotte, hur känns det?
Jag fick reda på det här efter några år, tror jag. För det var Annika Smedius som kom och frågade mig. Visst är det du som gör... vad det säger Venus i för du förstår, jag har fått så mycket brev om det här. Då berättade hon om den här communityn och de var galna tydligen, för de visste inte vem det var som hade gjort rollen. Så det var först genom Annika jag fick reda på att jag inte var med i rolllistan, så ja. Jag hade ingen aning om det. Vad snälla de är som bryr sig ja. Om det. Var jättetrevligt, tack snälla. Jag hade ingen aning om det, för jag hade ingen koll på det där själv. Och sen fick jag höra då, jag tror att Annika visade någon länk där de hade skrivit, vem är den mystiska rollen? Så jag visste inte att det skulle bli så himla stort. Så jag tackar ödmjukast för uppmärksamheten. Men jag tror inte att jag tänkte, alltså jag visste ju inte om det. Så att då var det inget. För min skull var det ingen fara. Men jag såg på folk att de var lite upprörda över det. Jag tackar för intresset. Att de verkligen brydde sig. Det är jätteroligt.
Dagens sista fråga hamnar hos dig, Jocke. Svampbob, och det här är lite roligt, för den här serien hade jag inte tänkt på sedan jag satt och stirrade, blåstirrade på Cartoon Network och sköt på att göra läxorna när jag var liten. Katthund hade jag helt inte tänkt på så länge. Jag älskade den. Du var fantastisk, men den var fantastisk också. Alltså det,
älskar introlåten där också.
Ja, men det var skitkul.
Var det du som sjöng den?
Ja. Nej, men det var ju också en lite dryg karaktär. Jag älskar ju att göra dryga karaktärer.
Och den, ja,
den smarta i delen av djuret helt enkelt. Och Peter Sjöqvist var den korkade hunden i baksidan där svansen sitter. Visst var det så? Det var ett djur, men den
hade... Ja, precis. Ja,
de hade... ja, skitkul. Den jävla hunden, så fort han kände doften av en sopbil så skulle han springa efter det. Liksom, men nej, helvete! Alltså det var så skruvad och det var kul.
Frågan går så här: Svampbobs första säsong och Katthund sändes ungefär samtidigt på Nickelodeon i slutet av 90-talet och i början av 2000-talet. Hände det att Jocke spelade in Katthund och Bleckvards röst under en och samma dag någon gång?
Nej, för det var två olika bolag. Eller ja, samma dag kan det ju ha varit. Det kan ju ha varit förmiddagen och eftermiddagen. Så det, svaret är ja.
Wow. Där, vi bara hugger in det i sten. Det
är, och så lite kurage direkt efter det också.
Ja, den måste, det är också många som har skrivit om den. För både, vi har haft med Per Sandborg och Irene. Och båda, Irene tyckte att den var lite så här, den var lite kuslig. Och Per tyckte samma sak. Så, hur upplevde du kurage, harja hunden, när du faktiskt gjorde kurage?
Alltså han var, man var ju fullständigt livrädd hela tiden. Eller hunden var ju det. Det var roligt faktiskt. När jag gjorde röstprov till den, det var faktiskt röstprov till den hunden, så kom det någon holländare, tror jag det var, till Eurotroll där vi spelade in det och ville sitta med och sådär. Man kände liksom, ja. Men det, där lärde jag mig en teknisk sak, för han snackade om att man skulle då förminska, han är ett litet djur, man får inte använda hela lungorna. Så det var det här att liksom andas in och sen hålla i det så att det hela tiden ligger bara på den här toppluften. Så att det var de där små uttrycken hela tiden. Och det har jag haft nytta av lite grann ibland när jag spelar mindre karaktärer. De har inte så stora lungor. Jag tänkte inte använda hela kroppen. Så liksom hålla hårt i det här och så bara jobba på toppluften. Liksom. Och där känner man, men där är han. Nu har vi hittat honom. Men det blev ganska ansträngande att göra det i 3 timmar. Särskilt en gång när jag hade spräckt trumhinnan och det var bråttom som fan att få ur oss 12 avsnitt. Det var en hemsk vecka. Ja.
Det lät inte alls kul.
Nej, det gjorde så ont. Men skiten, eller det skulle göras.
Allt för konstigt.
Ja.
Ja.
Hörrni, när, som avslutande ord. Så, när vi gör vårt jobb bra, då är det ingen som tänker på att vi jobbar, har gjort ett jobb överhuvudtaget. Det är ju det, en del av charmen med det här yrket. Men när ni nu, efter den här, och överhuvudtaget tänker på att ni underhållit och liksom format generationer av barn och unga och fortsätter att göra det genom ert fantastiska arbete. Hur känns det? Ni har ju varit inne på det, men hur känns det när man verkligen tänker på det?
Ja, men jag skulle säga att när vi fick barn själva, nu talar jag för mig i alla fall, så kändes det som att det var, jag menar, de började ju titta på tv ganska snabbt. För vi hade en tv. Så kändes det snabbt att man ville att de skulle få vara med om bra saker. Så det blev lite grann en mission. Man tyckte att det här skräpet, folk som bara står och skriker rakt ut och det, liksom, det här är ju inte bra. Så då när vi liksom kom in mer och mer i dubbsvängen så kändes det lite grann som en mission. Att, nej, men kan vi inte liksom försöka snygga till det här? För att bli något som våra barn faktiskt mår bra av. Liksom, och leta efter de små detaljerna och göra något fint av det. För det är viktigt att barnen ska respekteras för fan. Och om det har gått igenom rutan och folk tycker om det, så vad kul. Det är ju ljuvligt. För det är ju, det är kul när det är bra.
Charlotte?
Mm. Ja. Jag tycker det är svårt att ta in när du säger det, att det är jättekul att det man har gjort uppskattas så mycket. Jag tycker ju om att jobba i det formatet. De senaste åren, så jag älskar det. Jag tycker inte om att nu ska jag säga, synas så här, utan jag tycker det är jättekul att få jobba just med rösten och med regin, och som Jocke sa, bidra med att försöka göra så bra produktioner som möjligt. Det är, jag känner också samma sak i mission, alltså att det är så roligt, det är så helt underbart, och det är sån egoistisk form för mig, så att säga, för jag tycker det är så skönt att bara jobba med det sinnet, så att säga, rösten, så att säga. Så jag tycker det är helt fantastiskt, och det är så kul att folk uppskattar, men det är väldigt, väldigt svårt att förstå och fatta det, tycker jag.
Att
det uppskattas så mycket. Jag har
svårt, ja, men det är, att ta in det. Jag tycker det är väldigt roligt.
Jätteroligt, men det är svårt att ta in det, tycker jag i alla fall. Inte för det.
Ja, alltså det är ju som att för många personer, kan jag tänka mig, och även mig själv med vissa serier, att alltså bara av att höra era röster så får man ju liksom en flashback till barndomen, utan att ni liksom, alltså härmar, gör de karaktärer eller sådär, utan bara av att höra era naturliga röster så får man ju ändå någon så här: åh gud, 95. Det var ett bra år.
Wow.
Vad roligt.
Ja, det är helt, ja.
Men så är det ju för många, kan jag verkligen tänka mig, absolut, de som har skrivit frågorna och sådär, ni, era röster, ja, framförallt, är verkligen en liksom påminnelse om ens barndom.
Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju,
ja, det är skithäftigt faktiskt.
Jätteroligt.
Ja, men då gör vi, Linn, du och jag får på något sätt, för vi kan ju bara prata för oss själva, men vi får ta någonstans rollen för alla som faktiskt först och främst har hjälpt att den här showen ens blir av, och stöttat mig och Linn så vi kan göra den. Men för vår egna skull också, för den alla fantastiska prestationer ni har gjort, all inspiration som ni har gett oss, som är en stor anledning till att vi överhuvudtaget jobbar med det här idag. Så från communityns och våra hjärtan, stort, stort tack för ert fantastiska arbete genom åren. Ni är helt magiska bägge två.
Wow. Tack, tusen tack. Tack snälla.
Och tack för att ni var med och drabblade med oss och pratade om min goda minne.
Jättekul.
Tack.
Och är det så här att du lyssnade på ljudversionen utav det, så finns videoversionen på YouTube, rostskadespelarna.se. Fler avsnitt kommer snart, och ja, vi har riktiga godbitar på gång. Men tack så jättemycket, Jocke och Charlotte. Var rädda om er.
Ja.
Tack så mycket. Detsamma.
Tack för att du lyssnade. Fler avsnitt finns på rostskadespelarna.se.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola.
Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.